Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han har klokt nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmål.
Det är en spännande lösning. Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar till GIF-podden. Peter Wilson kvitterar i den 85:e matchminuten. Peter Wilson.
Du lyssnar på GIF-podden med mig, Lukas Salin.
Och med mig, Oskar Lund.
Och dagens gäst,
Robert Lundström.
Jag behöver inte säga presentera det så jävla snabbt.
Han vet hur det går till i GIF-podden.
Ja,
man har lyssnat på den här podden några gånger. Så man vet väl vad som brukar för sig gå här.
Det är stort.
Det är kul att höra. Framförallt, vi har ju jobbat ganska hårt för att få med Robban i podden. Och till sist så lyckades vi landa honom.
Jag tror att just den där lilla sekvensen när du säger det, man har ju lyssnat på podden ett par gånger. Det ska vi klippa ut och lägga in i gingen redan till nästa avsnitt.
Ja, jag fick lite gåshud nu nästan. Ja, men det är kul. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja. Om man har glömt det så har ju du, eller om man är för ung för att ha varit med om det, så har ju du ett förflutet med några år i GIFarna. Bra många år. Men spelar du mera i AIK?
Yes.
Om man är bra ung, om man är för ung.
Det är inte så länge sedan ändå. Det känns som att det är fler år sedan, men 2015 på sommaren här, så det är inte så långt tillbaka.
Nu har vi en Andreas Lidén här som kommer in och smattrar med en kamera samtidigt som vi pratar.
Men det blir ju väldigt äkta, så jag tycker det är ett ganska trevligt segment i podden, är det inte det?
Jo, men det är
fyrtant. Ja.
Ska vi börja om skiten?
Nej!
Nej, okej, okay, då kör vi. Nej, men hur är läget nu då? Du går ju skadad.
Ja, precis. Jag, som du kanske de flesta vet, så i matchen mot Göteborg så ådrog jag mig en skada.
En underkroppsskada.
Underkroppsskada. Så, ja, men det är faktiskt bra ändå tycker jag efter omständigheterna. Jag känner att jag, det är skönt att vara hemma i Sundsvall och samla lite kraft inför det som komma skall. Mm.
Du får hem här i början. Hur länge har du varit hemma här nu?
Det är väl en drygt en vecka nu tror jag. Mm. Så ja, en vecka. Jag var och kollade på, passade på att kolla på GIFarna Elfsborg också. Och fick se en fin match där, 3 poäng. Så kul att vara hemma.
Men man, om man bortser från det liksom fysiska, det är väl ganska uppenbart att det gör ont att dra på sig en sån skada. Hur mår du annars?
Nej, men det är bra liksom. Det är klart att det har varit jobbigt de senaste dagarna, alltså senaste veckan framförallt liksom, ja, det har varit mycket tankar just om skadan och sådär. Ja, det är klart att det är tungt liksom, så tidigt på säsongen och allt efter en bra start. Men ja, jag känner mig ändå ganska bra. Jag mår bra liksom.
Det var ju en liten livesändning här inför GIF-matchen där Oskar och Lidén och de stötte på dig. Jag stötte på dig där på stan. Man märker ju att alla i stan som stöter på dig har ju koll på dig och vill fråga och bry sig om. Hur tycker du att det är?
Jo, nej, det är klart att det är väl en del av grejen liksom. De flesta vill veta och fråga hur det är med en liksom. Sen kanske det, ja, det blir ganska jobbigt ibland liksom, när man får samma frågor och så vidare. Men samtidigt så förstår man att folk vill undra liksom, och veta hur det är med en. Så det är ganska vanligt ändå.
Vi får väl liksom förhoppningsvis då sätta lite punkt här så att ingen ska behöva fråga sen.
Ja, precis. Nej, men nu kommer jag åka hem på torsdag, ska träffa en läkare. Så ska han kolla på knät och sen ska vi utgå från det liksom när operationen blir. Förhoppningsvis blir det ganska tidigt så man får det understökat liksom. Och sen är det bara starta rehabben och borra ner huvudet och köra liksom.
Mm.
Det är ett par månader när man ska köra rehab, så ja, det kommer nog vara tufft ibland, men samtidigt så man vet ju att det är vad man ska göra liksom, så det är bara gå ner i grottan och köra.
Jag tänkte lite på det, du är ju en stor klubb nu. Nu blev jag lite distraherad av fotografering här, så jag vet inte om Lukas frågade något om det. Men hur mycket liksom stöd har du fått från ja, men klubben och supportrar? För det är ändå en av Sveriges absolut största klubbar.
Ja, precis. Nej, men väldigt stor stöd måste jag säga. Jag trodde inte att det skulle vara sånt stort stöd faktiskt. Till exempel när jag lade ut en bild på Instagram så fick jag väldigt fina kommentarer. Och jag har fått mycket meddelande också liksom. Och sen från klubben också, från alla tränare och spelare liksom, det är väldigt, väldigt mycket stöd jag har fått och det betyder väldigt mycket för mig.
Nej, det känns som att det klickade väldigt snabbt. Du tog en plats väldigt snabbt och höll verkligen hårt i den. Och de skickade ju till och med iväg Taylor där. Till förmån för dig. Hur har det känts här i början? Vad är det som har klickat så bra?
Nej, men det är väl... Alltså innan jag skrev på för klubben så visste jag liksom hur formationen skulle vara och vilken roll jag skulle få. Så... ja, det var väl egentligen en roll som... Alltså det är en roll som passar mig. Just att det är så mycket offensivt. Det är... Ja, men liksom det är... Min spets är offensivt och min snabbhet liksom. Och det är mycket löpning. Och jag får utnyttja det och sen är det min snabbhet också liksom. Så... jag har fått bidrag i mycket offensivt och jag tycker även defensivt att jag utvecklas och ja, det är väl liksom en roll som passar mig väldigt bra helt enkelt. Och det har känts bra också.
Hur tydligt var det när de väl plockade dig liksom, AIK spela med wingbacks då, du har spelat ja, men vanlig så att säga högerback även om det har varit offensivt tidigare. Hur mycket snackade ni just om liksom, detaljerna där kring hur de vill använda dig och positionen i sig?
Ja, nej, men det är klart att det är lite annorlunda. Alltså det är ju, ja, i försvarsspelet blir det ju fembacks liksom. Och man hade ju spelat fyrbackslinje egentligen hela karriären. Så vi pratade väl mycket om liksom, om positionsspel. Det är väl defensivt mycket liksom. Hur brett man ska vara, hur liksom husen, alltså hur brett man ska vara när man ska komma in liksom. Det är väl mycket positionsspel då, som vi pratade mycket om. Och ja, det var väl ganska tufft i början tyckte jag, första matchen och sådär, men jag kom in i det ganska fort tyckte jag. Så det var mycket video och sådär. Så, ja.
Vad är största skillnaden då? Alltså att spela ytterback i en fyrbackslinje kontra i en tre- eller fembackslinje beroende på hur man ser det. Men ja, wingback helt enkelt.
Ja, precis. Nej, men det är väl att man ofta har liksom en spelare innanför sig, en extra spelare innanför sig liksom. Och sen ja, kan man vara lite offensivare i tänket. Att man kan liksom kanske, vad säger man, man liksom fuskar lite och att liksom istället för att droppa ner så kan man nästan kliva fram ett par steg istället. Så att man kan vara lite, ja, jag tycker att man kan lite vara lite offensivare i tänket, tycker jag.
Och det passar ju det bra.
Ja, precis, det tycker jag. Och det har känts så på plan också. Man har bidragit ganska mycket offensivt liksom. Och jag tror att det är en del av det, att man har varit lite offensivare i tänket.
Vad säger du om den starten som du fick på Allsvenskan, om du skulle liksom recensera dig själv de omgångarna som du har hunnit spela?
Ja, nej, men det, premiären var ju liksom lite som en dröm egentligen. Jag fick göra premiärmålet, det förlösande målet, det var liksom ja, det var lite en typisk premiär liksom. Och sen bara från ingenstans så jag vet nog liksom och jag får göra det, så det var det liksom, det flattade på sen, kändes som efter den matchen att man fick liksom självförtroende och ja, det var nu kommer jag om lite.
Men vilket jäkla mål.
Ja, målet var, det var väldigt fint måste jag säga. Det var, ska jag beskriva eller?
Ja, gör gärna det.
Nej, men det var, jag tror Nico Stefanelli som får bollen, vänder upp, jag passar ut till mig, jag får en bra touch och jag tänker, jag hade haft ett par dåliga inlägg och så jag tänker att jag testar att skjuta och Ja, det satt ju väldigt fint.
Ja, nu är du rätt i. Ja. Det var galet firande också. Ja. Mycket glädje.
Ja, precis. Det hade varit sån adrenalin i kroppen och man visste inte riktigt vart man skulle ta vägen. Jag tycker det har varit ett bra målfirande till slut.
Ja, du får liksom dela med dig av det tipset då. Om gå inläggen taskigt, skjut då.
Ja.
Ja. Ja, precis. Nej, men det jag hade väl tror jag 2-3 inlägg som var dålig och jag såg Stefanelli kom vända upp liksom och när jag fick passningen så fick jag en bra touch, ett bra upplägg och klippte till och ja.
Satte en skulle.
Ja, precis.
Briljant. Genidrag. Men när du tog steget till AIK där då, hur och när kom intresset upp? När började de surra?
Nej, men det var väl i samband med Sundgrens det han drabbades av som jag fick liksom jag visste, då fick jag reda på att AIK var intresserade. Det var i kan det ha varit oktober kanske förra året.
Och då visste man inte hur länge han skulle bli borta.
Nej, precis, det var ju väldigt oklart. Ja, jag fick reda på intresset och varit väldigt smickrad och ja, det enda jag tänkte egentligen var väl att dit ska jag liksom. Jag hoppas att verkligen att det blir av och jag hade ett år kvar med Vålerenga då också, så ja, det var ju svårt att veta vad som skulle hända liksom. Men
det fanns lite annat intresse också, va? Var det inte så?
Nej, alltså det var väl bara AIK jag visste om som var konkret då, i alla fall. Och det kände väl ganska fort att jag hade bestämt mig själv liksom och att dit vill jag. Och som sagt, det var ju, jag hade ett år kvar och det var svårt att veta egentligen vad som skulle hända. Jag ville iväg från Norge och Vålerengen, så och att AIK kom upp, så det var liksom, ja, det var väldigt bra.
Det tog ganska lång tid, för det liksom stod ju om intresset och att AIK var ute efter och så här, men det var inte självklart att klubbarna skulle komma överens heller. Hur upplevde du den tiden innan? Ja, för jag antar att du gick och väntade och hoppas att det här skulle gå i lås och sen ja.
Ja, nej,
det är inte klart riktigt.
Alltså, jag vet inte, jag hade ju ett möte där med Vålerenga som man brukar ha liksom på slutet av säsongen, att man pratar liksom om säsongen och om framtiden liksom. Och ja, jag sa väl ingenting att jag ville därifrån liksom. Det var väl mest vi pratade liksom bara att jag trivdes bra liksom och kunde fortsätta, så ja, man kunde fortsätta liksom, för jag hade ett år kvar. Men samtidigt så för mig själv så hade man ju lite små tankar på att man behövde en ny miljö liksom. Och jag tror väl att Vålerenga antingen ville att jag skulle bli såld eller liksom skriva nytt kontrakt. Så när AIK dök upp och de var intresserade, så tror jag ändå att det gick ganska fort med den här klubben.
Det gjorde det, okej. Okay, ja.
Men rent sportsligt så var det ju, så hade det ju gått bra för dig i Vålerenga.
Ja.
Och assistkung de två sista åren där. Och det första var väl bara ett halvår också.
6 och 7 assist har jag skrivit upp.
Ja. Och det är ju fina siffror liksom. Men vad var det du kände att du behövde byta miljö? Vad berodde det på?
Nej, jag vet inte. Det kändes liksom... det kändes väl som att jag stod still lite också. Jag kom dit med väldigt höga förväntningar på mig själv och på laget liksom. Vi låg ju ganska bra till i tabellen innan jag kom, men Vålerenga har ju haft det tufft liksom senaste säsongerna. De har väl inte varit något topplag, utan de har varit mitt i tabellen, kanske sexa som bäst tror jag. Så jag vet inte, jag kände också liksom att det vore kul att spela i en toppklubb liksom, att kriga verkligen i toppen och försöka vinna någonting. Och som sagt, när AIK kom upp och man fick den möjligheten, så det var inte så mycket att tänka på, för AIK är ju topplag och är alltid med i toppen och jag tror att vi har väldigt stora chanser i år. Och det är synd att man sitter här liksom egentligen och inte kan spela matchen ikväll, men jag har ju hunnit bidragit lite i alla fall, om det nu skulle gå så bra så har man ju bidragit lite till guldet, om det blir så.
Ja, gud, ja. Premiärmål, du satte ribban, satte tonen.
Ja, precis.
Men fanns allsvenskan liksom i tanken innan AIK hörde av sig? Trodde du att allsvenskan kan komma tillbaka till?
Ja, absolut. Jag tycker allsvenskan är väldigt kul. Alltså, den är intressant och den är väldigt het liksom. Så det är ett bra skyltfönster, för att om man nu liksom vill, om man ska ha chansen att ta sig ut igen liksom, så är det ett bra skyltfönster att spela AIK. Så samtidigt så skulle jag kunna, alltså jag är väldigt, jag trivs bra i klubben här, alltså jag kan egentligen inte det kan ju inte ha blivit bättre än att spela AIK, känns som. Så, men ja, vara hemma i Allsvenskan känns kul.
Mm. Giffarna hörde av sig, eller hur?
Ja, precis. AIK var ju väldigt snabba. Sen så Giffarna hörde också av sig liksom. Men jag hade väl egentligen bestämt mig ganska tidigt för att gå för AIK. Och så blev det fallet också. Det gick ganska fort egentligen. Så, men Giffarna fanns absolut, de fanns med.
Man brukar ofta ställa frågan till dig då när man snackar, och du har svarat på några gånger. Men man vill ju fråga ändå i podden. Mm. Du kommer ju komma tillbaka och dra på dig giftröjan igen, eller hur?
Ja, men det...
Det var, du ställde den frågan på ett ganska ledande vis. Mm.
Ja.
Ja. Nej, men det, det känns väl inte helt omöjligt.
Fick, var det ett löfte till poddlyssnarna, eller? Ja, inte riktigt.
Ja, nej. Men, ja. Men annars så... Ja, skulle det vara känsligt om du ska resonera lite högt där, att ändå återvända till Giffarna nu när du har spelat för en allsvensk klubb?
Ja, alltså klart att jag tänkte, man hade ju matchen framför, alltså den 15 juli skulle vi möta Sundsvall här, det klart att man hade kollat in den matchen lite extra noga. Det hade förmodligen varit väldigt känsligt, tror jag faktiskt, att komma hit och spela. Så, men att gå tillbaka till Giffarna tror jag väl, det tror jag väl inte blir så känsligt egentligen.
Du tror inte, är det liksom den direkta vägen om det skulle bli, ja, du spelar
ja,
AIK
alltså just,
du är
just
36,
nu känns det som att i Sverige är väl, det är väl AIK eller GIF jag kommer att spela för liksom. Mm. Att gå till Örebro, det känns väl, det känns ju inte helt rätt.
Så, nej, men det här citatet sparar vi.
Nej, men det finns ändå liksom en önskan och tanke om att komma tillbaka och spela liksom fotboll för GIF Sundsvall igen.
Ja,
i framtiden.
Jo, men det, så är det väl.
Ja.
Ja, annars får det väl bli kuben om det skulle bli för.
Ja, kuben kanske man kommer göra en match i också. Mm. Vi får se vilken division det är, men man kanske gärna ger spel där framöver.
Ja, vi ska snacka kuben om en liten stund. Det finns med här i våra papper, men jag vill gärna veta lite mer om Norge också liksom. Hur, vad säger de åren som var där? Lukas nämnde det, assistkung i laget, du producerade mer än tidigare i karriären sett till det. Men det var ganska turbulent i klubben, lite tränarbyten,
ja,
och ekonomi och ja, det hände en del.
Ja, precis. Vi hade ju först när jag kom dit var en tränare som heter Kjetil Rekdal som ja, det kändes som att kontinuiteten saknades ganska mycket också i klubben liksom. Det var mycket spelare ut och in. Vi fick liksom ingen riktig kemi i gruppen heller. Utan det var, det kändes som att tränaren hade, han hade inget tålamod, utan det var så här, gjorde en spelare med fem dåliga matcher, då ville han nästan sälja han och köpa en ny liksom. På det viset kändes det som. Så ja, det var väl ganska turbulent liksom. Det var mycket spelare ute och in. Vi krigade väl, det var vissa, någon säsong som vi krigade i botten liksom. Det var fem omgångar kvar och vi låg väl, tror jag, på kvalplats ner. Och förväntningarna på klubben var väldigt höga också liksom, från fans och sådär. De hade högre förhoppningar att vi skulle ligga i toppen. Och ja, vi var väl inte bättre än vad vi var liksom. Det vi kom ju på, jag tror vi, ja, om vi var 10, 8 och 6 tror jag. Så liksom, ja, vi var väl ett stabilt elitserielag, alltså ett tippligalag liksom.
Blev du utsatt på något sätt för det där med, ja, att det var en avsaknad av kontinuitet och de delarna?
Ja, men det var väl vissa, jag tror det var 2016, vänta. Jo, men jag tror det var liksom, jag spelade med olika spelare hela tiden liksom. Så man kände väl att det var ganska svårt liksom. Ja, men det är svårt att spela med nya spelare egentligen varje match. Så det var väl liksom mycket sånt. Det var dålig kontinuitet, vi bytte startelver nästan hela tiden.
Och det, nu har jag inte koll på det i skallen, men hur länge var Ekdal tränare under din tid?
Det var 1,5 år, så ja. Fick vi ny tränare sista året.
För nu sitter väl Ekdal som tv-expert?
Ja, precis. Han är ju han är bra på att prata, så det passar han bättre för.
Ganska frispråkig.
Ja, precis.
Ja.
Ja, så är det en speciell man.
Ja, vad... Men dig då och er relation, för du petades väl inte under hans tid?
Nej, men faktiskt jag fick ju ganska bra, jag fick ju bra förtroende av Kjetil, men vi hade väl egentligen inte så många alternativ heller på min position, utan det var väl jag som var högerback. Så hade vi en kille som var mittback/högerback, men han ja, jag vet inte, de valde väl han någon match tror jag. Men jag fick ju förtroende i det största, stora, nästan alla matcher liksom.
Mm.
Så ja, man har ju fått mycket speltid. Absolut. Mm.
Men det är ju också, det är någonting jag har tänkt på när man, när man liksom kollar på dig, googlar på dig, både i svenska och norska tidningar. Det är inte så mycket skandaler runt dig direkt. Du har hållit en ganska låg profil.
Ja, nej, men det...
Låt i spelet tala. Är det...
Ja, nej, men det är väl...
Berätta om det.
Ja, nej, men det är väl... Det var väl lite så i AIK nu liksom. Vi värvade ganska stora namn inför året liksom. Och det är väl de som kommer från Bundesliga och... Alltså Holland och så, vad det nu kan vara liksom. Större ligor som får stora rubriker liksom. Och jag trivdes ganska bra med att liksom vara lite anonym och sådär. Och få försöka bevisa planen istället. Att man kan komma från mindre klubbar men liksom även där leverera på plan. Och ja, det lyckades jag visa tycker jag. Absolut. Och liksom, ja, det blev som en liten succé liksom.
Men medvetet lite det som Lukas inne på också, just så här, ja, men i form av uttalanden och att ja, men hålla den här lite lägre profilen och inte liksom ja, du sa skandaler och så, men även, jag tänker även liksom i frispråkighet och sådär, ja. Är det något du tänker på att...
Nej, alltså det är faktiskt ingenting jag tänker på. Det är bara den jag är liksom. Jag är som jag är och jag är väldigt lugn som person. Och det är sällan jag liksom, som ni säger något konstigt eller gör något dömt liksom. Så jag är lugn kille.
Mm.
Ja. Nej, men ja, det är väl det du sa nu att Rekdal kanske är bättre på att snacka.
Ja, precis.
Är det hårdaste? Nej, men ska vi vända? Nej,
jag har två detaljer kring Norge.
Mm. Ja. Och jag vet att den ena som jag har tänkt på också, du fick ju tidigt, jag tror redan det var andra träningsmatchen, så mötte du Real Madrid. Men du har också ett lag som Oskar gillar, Manchester United.
Ja, precis.
På CB:t med Vålerenga.
Mm.
Hur var de mötena?
Ja, mot Real Madrid, det var som du säger, det var min andra match. Jag tror vi spelade på fredagen, det var min debut. Och sen på söndagen skulle vi, ja, men då mötte vi Real. Så det var liksom två dagar emellan och klart att det kändes lite overkligt.
Mm.
Att se liksom stå i spelartunneln med Gareth Bale och Marcelo och sådana spelare liksom. Men vi lyckades ju spela 0-0 mot dem. Så nej, det var ju väldigt, alltså en stor upplevelse absolut.
Vem hamnade du mot då på din kant?
Det var James Rodriguez som jag spelade mot. Han var väl, ja, han var ju inte så mycket så här, för han var löpte inte så mycket, så det var ganska skönt. Han var ju mycket så här, bollen på foten och så där, och Marcelo kom ju runt ganska mycket i och för sig, men ja, det var väl liksom, man kunde ju ha fått möta en tuffare spelare, till exempel Gareth Bale, eller där det var lite svårare tror jag. Men det kändes som att jag gjorde en bra match, eller en bra halvlek. Jag spelade 45.
Ja, det går ju bra för James i Bayern München nu.
Ja, precis.
Men då kändes han inte så tuff. Det var direkt efter hans genombrott.
Ja, precis. Nej, men det är klart att de gick inte för max heller, tror jag. Eller, tror jag, men det gjorde de inte. Utan det var väl, de gick dit och liksom, det var en uppvisningsmatch och de lallade lite liksom. Men det är klart att ja, det hade ju kunnat vara tuffare liksom. När de satt fart så såg man att då gick det undan liksom. Men att de inte gör ett mål, det är ju ändå ganska dåligt, måste jag säga.
Och han, det är tråkigt. Och han fick byta tröja med Robert Lundström. Du bytte med Rodriguez, va?
Ja, precis. Han kom fram och ville ha min tröja. Så.
Nej, men det är bra.
Ja.
Gott.
Hur gick det till?
Nej, men jag gick fram ganska fort där i halvtid och frågade om jag kunde få hans tröja. Och det var...
Ja, men du fick det att se ut som att det var han som...
Exakt.
Ja.
Men jag funderar lite grann på när man ser matcher, när man vill jaga de här stora, kanske framförallt när det är liksom lag då, där det ändå skiljer, får man ju vara ärlig att säga, en viss nivåskillnad, Real Madrid, Vålerenga. Nej, men när man liksom jagar varann och väntade du tills ni kom ut i spelartunneln, eller var du på honom inne på planen, eller hur lägger man upp det där för att det ska se bra ut också?
Nej, men jag tror jag väntade till jag gick in i spelartunneln och... Jag frågade liksom bara, kan jag få den tröja? Han bara, ja, absolut. Sen tog han av sig den och gav den liksom. Men mot United så var då liksom, då väntade man inte efter matchen. Så fick man gå in till omklädningsrummet deras och liksom ta tröjan där.
Vågat, för det är ditt favoritlag.
Ja, precis. Det kändes väldigt, väldigt mäktigt att ha deras omklädningsrum där bland Pogba, Lukaku och ja, de stora spelarna. Så men det är klart att det var, United var lite mer mäktigt ändå, för de har ju, man har ju hållit på dem sen, ja, sen 99 tror jag. Så att få spela mot dem kändes ju lite som en dröm.
Vilken tröja plockade du där då? Som en...
Rashford tog jag då. Ja. Det känns som att han kommer nog kunna bli riktigt bra.
Ja, den ökar i värde.
Ja, precis.
Men man är inte, jag tänkte, kulturen runt dig är ju ändå ganska intressant. För det, där kan ju spelare nästan bli beskyllda att du är efter en match liksom, som när mindre lag ute möter större lag, att man tycker att de här små lagen, att de ser ut som turister när de kommer och liksom fotar arenan och vill byta tröjor och sån här. Men jag vet inte, hur vad är din bild? Hur mycket fokus tar det?
Alltså, det är klart att man möter ju inte de lagen varje dag liksom. Det är ju, jag har ju mött dem, såna lag, två gånger liksom. Man har ju mött några lag på träningsmatcher också, typ CSKA och Moskva och sådana lag, men de är inte lika stora. Men det är klart att det tar lite fokus, men samtidigt så blir det som att man blir liksom verkligen göra allt man kan för att inte liksom göra det så bra som möjligt. Så jag tycker att jag har gjort typ mot Manchester, tycker jag gjorde en bättre match än mot Real liksom. Men då kändes det som att man liksom höll nästan deras nivå på något sätt. Så det, man var väldigt laddad och liksom få mäta sig mot de bästa. Och det är klart att det är motiverande liksom.
Jag tänker det är också en skillnad, du säger det, i träningsmatcher. Jag tror att den diskussionen kanske är större när det gäller Europa-spel, om man ska spela en tävlingsmatch och så ser man någon som i halvlek liksom springer fram och nästan rycker av en motståndare tröja när man ska tävla och försöka få till ett resultat. Här handlar det ju om två liksom träningsmatcher,
precis.
Uppvisningsmatcher,
ja, precis. Så är det.
Där inte kanske resultatet var det viktigaste.
Nej.
Men ja, men nästa år då blir det kanske skattläge med Europaspel.
Ja, precis. Ja, vi har väl redan i år då, så koll till Europa League. Men nästa år förhoppningsvis så kanske det blir Champions League. Så ja, det ska bli, vi får se. Men jag ska göra allt jag kan nu på min rehab och komma tillbaka starkare nästa år och bevisa att jag kan hålla en bättre nivå än jag gjorde i år. Så.
Finns det, om man liksom kan lämna rehaben och skadan där sen, finns det, vet du efter operationen hur lång tid det kommer ta innan liksom, då är jag i full träning eller på ett ungefär?
Ja, alltså inte riktigt, jag har inte jättebra koll så liksom. Som sagt, jag ska träffa läkaren på fredag, då kommer man säkert få en, ja, man kommer säkert få en bättre, vad säger man, men blick, alltså vad som kommer hända liksom efter operationer och allting. Men ja, jag tror inte att det kommer spela någonting på den här säsongen. Förhoppningsvis kanske man kan börja träna där i höst någon gång, kanske oktober. Så ja, det är väl ett hårt jobb som gäller tills dess liksom.
Är det dags att backa bandet långt?
Ja, det är dags att backa bandet långt. Vi backar till kuben, tycker jag. För det var, som vi nämnde tidigt, det var en speciell generation kubenspelare som kom fram där med Hallenius och Robin Bergman, och som alla, ja, många av dem har nosat på spel på högsta nivå på allsvenskan, och även om det har gått lite olika, så var det ett väldigt starkt lag.
Ja,
precis. Berätta om det här gänget 89-90,
ja, precis. Ja, nej, men det var väl många duktiga spelare som du nämnde, Robin Bergman, Linus Hallenius, Stefan Lagergren. Vi hade Sam Saidi som var väldigt duktig när han var yngre. Så det var många liksom, många duktiga spelare, och vi var väl bäst här i Medelpad, och vi åkte väl iväg på många cuper liksom och mötte oss mot, ja men, Brommapojkarna, Djurgården och sådär, och sådana Stockholmslag som var väldigt bra liksom, alltid bra ungdomslag. Så men Ja, det var väldigt många duktiga spelare och det är några som har kommit ganska långt nu också, så ja.
Varför var ni så bra då? Tränade ni hårdare tror du, eller hade ni liksom tur att det blev en samling rätt talangfulla killar som hamnade i samma gäng, eller hur drev ni varann?
Nej, men det var väl liksom väldigt bra sammanhållning. Vi tränade väldigt hårt framförallt, och sen så var vi och spelade mycket fotboll själv också liksom. Vi samlades alltid många grabbar och spelade och latchade liksom och hade kul. Så det var liksom ett väldigt skönt gäng liksom. Vi umgicks mycket vid sidan om planen också. Ja, vi hängde mycket helt enkelt liksom. Och det var väl det som gjorde det mycket också liksom, tror jag.
Och sen om man blickar fram, det där laget flyttades mer eller mindre över till GIF Sundsvall, eller hur gick det där till?
Ja, precis. Nej, men jag tror vi var 13 eller 14, så vi fick lite spelarbrist när vi skulle, det var många som slutade liksom, och sen så fick vi möjligheten att lägga ihop med GIF Sundsvall liksom. Hela Kumenlaget kom till GIF och ja, det blev så liksom.
Mm. Vad minns du av det? Och liksom bli en del av elitlaget i stan då istället kontra...
Nej, men jag minns då liksom att det var lite snack för, just för min egen del i alla fall, att jag skulle gå till Giffarna i vilket fall, just i den åldern. Och sen när liksom, ja, men sen blev det ju bara så att vi la ihop med Giffarna och vi fick nästan ett ännu bättre lag. För det blev nästan som att, ja, man ska väl inte säga i sån tid ålder att man kör liksom ett bättre lag, ett sämre lag, men det var lite så det blev. Mm. Liksom att vi hade liksom de bästa från Giffarna och bästa från Kuben fick liksom, ja, träna ihop och sen var det liksom, alltså de som, ja, var lite liksom inte riktigt på samma nivå som fick också spela tillsammans. Så det blev liksom, ja, men redan då liksom ett litet A, lätt A och B-lag som man kan, om man kan säga så. Mm. Så ja, vi fick ihop ett väldigt bra lag faktiskt.
Giffarna har ju idag jobbat lite med det här. Vi har ju bland annat Johan Nikola varit här och pratat om att det inte för mycket ska bli att man plockar de bästa spelarna från distriktet. Men där blev det väl att det är någonting man jobbar bort. Men i den vevan så var det ju någonting som blev av. Upplevde du att det var snack om det på det sättet, att
ja, alltså det var väl
Giffarna på med liksom.
Ja, alltså det var väl mycket bland föräldrarna liksom, som man märkte
i Kuben då.
Ja, även i GIF liksom. Mm. Eller man märkte själv liksom, man var ju ung, men man märkte ändå att det var liksom, ja, mycket bitterhet liksom, och varför får inte han vara med och så vidare. Och det hade man ju ingenting att säga om då liksom, och då hade man inte det ansvaret, men man märkte ju på att det var liksom, ja, att alla var väl inte helt nöjda liksom. Men ja, det var så det var i alla fall.
Hur ser du liksom på, ja, men dels kanske lite hur det var, men sen också din resa sen då i Giffarnas talangverksamhet. Hur var det och vad tycker du om liksom upplägget som det var då? Vad betyder det för dig?
Nej, men det var väl, man var väl ganska liksom målmedveten. Man visste liksom att man ville ju verkligen bli, man ville ju bli proffs liksom. Man tränade hårt för det. Man hade många kompisar som liksom...
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Clas Ohlson kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Valde andra grejer. Att gå på fester och gå och liksom dricka alkohol och sådana grejer. Men man kanske gick och la sig i tid själv liksom och skippade de där grejerna och försökte vara seriös redan då liksom, och så hade man bra liksom föräldrar och väldigt liksom som också brann för det, fotbollen liksom, och de stöttade väldigt mycket liksom redan då, att man, ja, men träna, alltså förstår du liksom, gå och lägg dig och sov istället liksom, så, och fokusera på fotbollen liksom. Det var, de hjälpte mig mycket då liksom, och
Hur var det att stå emot då? Var det jobbigt liksom?
Nej, men jag var väl inte så mycket för sånt heller när man var yngre, utan det var liksom fotboll som gällde bara. Det var ju, spelar man inte fotboll så kollar man ju på fotboll, eller så ja, man liksom, man brann verkligen för fotbollen liksom. Så det var inget svårt val att dra väg, alltså liksom skippa dra väg med grabbarna och eller med kompisarna och göra annat. Istället liksom gick man och la sig och, eller man var med de grabbarna som valde den andra vägen helt enkelt. Mm.
Och sen tog du de här stegen liksom inom GIF Sundsvalls talangverksamhet. Mm. Vad minst av resan i klubben upp mot A-laget?
Ja, nej, men det var väl först, tror jag, pojkarsvenskan vi spelade. Och där, den serien vann vi ju här i, vad säger man, är det Västernorrland, tror jag, man spelade. Mm. Och sen så vart det ju slutspel.
Ja, det är ännu lite större om man ska peta. Det är väl ännu lite större än pojkarsvenskan, eller var.
Ja, jo, men det är samma. Det
var upplagt då med Hälsingland, Gävleborg och mot Jämtland och lite uppåt.
Ja.
Och något slags norrdistrikt.
Mm. Mm. Ja, den serien minns att vi vann och fick spela slutspel. Jag tror vi slog Djurgården och åkte ut mot Brommapojkarna i kvartsfinalen. Men och sen tror jag efter det så var det väl, om man kom upp till juniorerna då. Och där så spelade jag väl. Och sen så vart jag uppflyttad när jag var 19. Eller vi hade ju en sväng bort till Timrå också, ute i Timrå, som jag spelade inom månader. Och sen var det ju mer skogs innan det då, i samma laget.
Och Timrå var en väldigt kort sväng, du gjorde bara ett par matcher där, va?
Ja, precis. Jag tror jag kom dit i, om det var, men jag spelade en hel försäsong med dem, så gjorde jag kanske 2-3 matcher. Och sen så bytte jag till Medskogs då, som har farmarlaget i Giffarna, och sen kom jag upp på det viset.
Var Timrå där på något sätt när gymnasiet tog slut?
Ja,
jag är inte helt fel ute.
Ja, precis. Ja, men jag tror jag gick, om det var sista året i gymnasiet, tror jag.
Hur upplevde du det då? Som jag minns det då, så var det väl liksom, ja, du fick inte komma in i A-laget, men
nej, precis.
Hur upplevde du det?
Nej, men jag minns, jag tror det var Mika som var tränare då.
Mm.
Tror jag. Eller om det var, ja, men i alla fall, jag fick i alla fall inte komma upp A-laget. Jag tränade någon gång, men fick inte chansen liksom. Och sen sa de att, ja, men gå till Timrå så liksom får du bra matchträning där och kanske kan komma upp på det viset. Ja, och det gjorde jag ju, men ja, enligt mig så hade jag en ganska konstig tränare där.
Mm.
Sen jag fick inte riktigt chansen. Och sen så gick jag till Meskogs och gjorde det väldigt bra där. Och,
du fick inte riktigt chansen i Timrå heller?
Nej, precis. Jag, helt ärligt, så brukar jag vara ganska ärlig liksom och säga att jag, om man gjort det bra eller dåligt. Men jag tycker jag gjorde det väldigt bra i Timrå, men fick inte spela ändå. De valde de äldre grabbarna liksom, äldre gubbarna. Så jag valde väl att, ja, jag behövde speltid och jag valde att gå till Meskogs och fick spela där. Ja, det var division 3 och gjorde det väldigt bra liksom.
Mm. 11 mål på 12 matcher, och då kan vi säga direkt att det är inga ytterbackssiffror, utan nej, där var du anfallen med Robin Bergman, eller?
Ja, precis. Det var, jag var ju mer ytter liksom då, den tiden. Och när jag kom till Meskogs så fick jag ju spela forward då. Och ja, det gick ju väldigt bra. Men sen när jag kom till Giffarna så vart jag ju omskolad direkt i ytterback av Sören Åkerby. Så ja, det kändes som att de var roll som kunde passa mig. Så.
Hur la han upp det för dig?
Nej, men han sa väl att jag var ganska tunn liksom för att spela högre upp i banan, eller för att liksom så han såg ju kvaliteter i mig som han trodde skulle kunna passa liksom.
Mm.
Och det var direkt mer eller mindre när du hamnade i A-laget?
Ja, precis. Jag tror han gör någon träning så liksom sa han att jag skulle vara högerback liksom.
Hur tog du det då?
Nej, det, jag har ju varit liksom ganska, jag har spelat ganska olika, många olika positioner i min karriär, så det kändes väl ändå som att på något vis att det kändes bra liksom.
Hur ser du på det nu då? Att liksom det beslutet Sören Åkerby tog där och då, man har ju påverkat din karriär,
ja,
väldigt mycket.
Ja, precis. Jag var till högerback där, tränade mycket liksom. Jag fick ju även göra min debut 2009. Det var ju mot Norrköping borta, när Billy Berntsson som spelade då vart skadad och jag fick spela. Men sen när han kom tillbaka så var det liksom, jag spelade mycket högre ytter också. Så det var ju liksom ytter och högerback. Så det var ju lite olika. Men jag trivdes väl bäst som högerback faktiskt redan då.
Du gjorde ju lite av en succé, eller fick liksom en succéstart i Giffarna när du tog chansen när Billy Berntsson var skadad. Mm. Och startade ett antal matcher på rad där också, som jag minns det, innan han kom tillbaka.
Ja.
Och sen så var det in och ut efter det. Hur liksom upplevde du från att, ja, men jättestark start, du blev uppmärksammad och det var liksom en Sundsvalls kille som kom upp och fick mycket beröm och förtroende. Och sen så kom konkurrensen tillbaka och det blev tuffare igen. Hur hanterade du det då?
Nej, men det var kanske, det var liksom, man var ju ung, väldigt ung liksom, oerfaren och allting. Så det var ju superettan då, och man kände väl att, ja, man var väl liksom ganska, man var väldigt ojämn på prestationerna. Så ja, man fick ju nästan, jag hade ju inte räknat med att få en sån där mycket speltid i första säsongen. Men det enda jag hade räknat med, det var ju liksom att spela så mycket som möjligt. Och det blev ju väldigt mycket speltid och ja, jag vet inte, det var väl ganska, jag fick en succéstart liksom, men det var svårt ändå att liksom hålla prestationerna liksom. Det var mycket upp och ner.
Men hur var det mentalt då sen? För du fick den starten, ja. Och sen så fick du spela någon säsong, sen kom det någon skada. Det var lite upp och ner några år innan du verkligen slog i taket i Allsvenskan.
Nej, men det var,
hur var de åren?
Ja, det var mycket liksom att man nöjde sig liksom och kanske sitta på bänken och kanske göra och starta andra. Alltså, förstår du? Det var liksom, man hade väl inte så höga mål liksom. Utan man var ganska nöjd att spela i Sundsvall liksom. Så det var klart att det var tråkigt att sitta på bänken, men samtidigt så, ja, men liksom man accepterar det ändå liksom på ett sätt man inte skulle göra idag. Nu skulle man jobba ännu hårdare och då liksom, ja, nöjde man sig kanske.
Vad fick det att ändra det då?
Ja, för jag minns en väldigt stor förändring hos dig.
Ja, precis. Nej, men det var väl, jag tror jag satt på bänken, det var 2013, så de första 10 matcherna tror jag inte gjorde en minut. Och ja, då minns jag att då var man väldigt irriterad och allt det där liksom. Man var ju inte bättre heller, alltså helt ärligt. Man höll ju, då tror jag Erik Larsson spelade då, han var ju bättre. Han, ja men liksom, man var inte tillräckligt bra. Och sen så tror jag att det var inför säsongen 2014 som jag liksom, ja, nu måste jag verkligen satsa liksom, nu måste jag verkligen höja mig och göra allt som krävs liksom. Och det var väl, jag tror jag pratade mycket om det då, men det var väl, ja, men det var mycket liksom att träna hårdare, eget liksom, träna mycket själv, äta rätt, sova rätt. Det är liksom, man trodde inte att det betydde så mycket, men det är verkligen ja, mycket av den här sporten.
Men kunde du har du tagit det med vidare? Lär väl ha kunnat se en och annan som du har känt igen.
Jo, precis. Dig själv. Nej, men det är många man ser liksom. Ser just den biten att de slarvar mycket liksom, just i de här bitarna, och man försöker ju hjälpa dem. Alltså man försöker ju ge dem tips liksom och säga att, ja men gör det här och det här, så jag lovar dig, du kommer bli bättre liksom. Så ja, det är, man försöker ju hjälpa många unga liksom, och det är mest unga som inte förstår riktigt vad det innebär och att spela på den här nivån.
Men kom du fram till de här bitarna helt själv? Eller var det någon som kom och liksom, ja, var på dig att Robin, du behöver höja dig? Eller hur gick
det? Nej, men det var mycket, det var jag själv liksom till slut som insåg. Alltså, man var ung och dum och man förstod inte riktigt vad det innebär liksom, och vad som krävs, jobbet. Så det var väl mycket, alltså mig själv som jag liksom tog tag i det. Men även liksom Marcus Danielsson som han alltså sa mycket saker liksom, det här kan du göra och då kommer det bli bättre och så vidare. Men det var mycket upp till mig själv också.
Var det någon gång det var nära att istället liksom tippa åt andra hållet, om du förstår, menar att när du var less och liksom satt på bänken så att jag skiter i elitsatsningen istället, eller fanns de tankarna någon gång?
Någon gång har det varit det liksom, att man har varit så less på fotboll att man har, ja, man har nästan tänkt typ, ska man sluta och satsa på något annat liksom, eller. Men samtidigt så har man liksom, man har ändå haft det liksom, man har ändå brunnit för det här så mycket, så man, att sluta i fotboll, så tankarna har ju varit, men det har ju aldrig varit liksom så nära att jag tänkt så liksom.
Nej. Inte heller om man spolar tillbaks det till tiden i Timrå, när du både var på sidan i Giffarna och i Timrå.
Ja, nej, men det har väl inte varit, nej, jag tyckte det har varit så kul med fotboll, så det har, nej, aldrig varit så nära, tror jag.
Nej, då kanske man är för pojke nästan.
Ja, jo, men precis.
Och glad över tillvaron.
Precis. Sen var det ju, jag minns, det var Pelle Lindberg som peppade, eller som liksom nästan tvingade mig till A-lagsträningarna, för man var lite rädd liksom för att komma upp till A-laget, och det var liksom, ja, man var lite nervös på träningen och sådär, men han liksom triggade den och peppade den och sa att fan, du har det i dig liksom, du är så pass bra, så du håller den här nivån liksom. Och jag minns det var han som
han var då tipselitränare.
Han var tipselitränare. Ja. Han var ju tränare i Meskogs då.
Mm.
Så det var han som peppade mycket på den tiden.
Var det några av spelarna som liksom tog hand om dig på något vis under den tiden när du fick chansen att komma upp?
Nej, men typ som Fredrik Sundfors var ju väldigt, väldigt liksom, han var ju lite rädd för, men han var ju väldigt liksom, på sidan om plan så var han väldigt skön liksom. Han kunde ju brinna på träningarna, men på sidan om så han ville bara ens bästa liksom. Så han pratade mycket med mig, minns jag, och om liksom peppade mig mycket.
Ja, det är två hälsingar, det är tydligt att det är väldigt sympatiskt ja, folk precis. De här från Hälsingland.
Passar men Lucas Salin på att flika in.
Nej, men jo, men blev det att du i början där när du började plockas upp för A-laget, blev det att du någon gång avstod någon A-lagsträning för att av ren nervositet?
Nej.
Du kom alltså, dit ändå.
Ja, precis. Nej, men när man var ung så fick man ju höra mer skit liksom.
Mm.
Man fick ju mycket skit på träningarna när man slog en felpassning eller om man inte gjorde jobbet så att säga. Så det är klart att man ville liksom göra allt på träningen för att slippa höra det där, och ja, det gick ju ganska bra ändå tycker jag.
Hur kunde du resonera då med Pelle? Hur gick ett samtal till när det här ämnet lyftes upp?
Nej, men det var väl alltså, man var väl alltså, han sa väl bara typ, han berättade att han tyckte att jag hade gjort det så bra i Meskogs, och sa liksom att alltså, nästa steg för dig, det är liksom A-lagsspel i GIF Sundsvall. Och jag sa väl att ja, alltså man var liksom lite skeptisk och sådär, men man började träna med det och kom in i det mer och mer, och till slut så fick jag kontrakt liksom, och då förstod man att ja, nu har man chansen att visa liksom att man, ja, man måste göra det bästa liksom. Så ja, det var väl en Pelles förtjänst.
Men
jag hoppas att han lyssnar.
Ja,
jag har faktiskt kontakt med honom fortfarande. Han brukar höras av på sms och sådär. Så.
Vad handlar det om då?
Nej, han brukar se matcherna min och ja, brukar skriva liksom bra match och kul att se och sådär. Och nu skrev han senast att det var tråkigt med skadan. Nej, men han brukar liksom skriva mycket sms om prestationen och så.
Mm. Även om du skulle göra något dåligt.
Nej, det är mycket också positivt där.
Kom ihåg nu vad jag har lärt dig.
Liksom. Ja, nej, men det är oftast bra match och...
Är det han då liksom närmast ja, men den typen av relation man säger av tränare har haft genom åren, så där att ni fortsätter höra och håller någon dialog med, eller finns det flera?
Nej, alltså det är väl han, alltså det är väl han liksom som brukar höra av sig, och det är kul.
Mm.
Ja. Nej men det är ju fint att höra. Vad var det? Jag hade någon följd på Pelle, men jag kom av mig lite där. Så Oskar, du får ta den här pinnen.
Jag tar alla chanser jag kan att prata bort när du kom in på Hälsingespår.
Ja, jag
ber. Då gör man sitt bästa. Kan vi hoppa till nutid och årets allsvenska då? Jag vill prata lite grann om den också.
Ja, absolut. Jag tror det. Men jag tänkte också på Erik Larsson. Där pratade du pratade ett tag om att han kanske snarare petade dig ett tag, men du tog över den där platsen innan han drog Och då var det ju snarare han som kanske fick finna sig i och ta den position som blev över lite grann. Men högerbacksplatsen var ju din.
Jo, precis.
Sen blev ju han en väldig succé. Men fattade du det då när ni spelade ihop? Att den här killen kommer bli the big shit för giffarna. Märkligt uttryck.
Ja,
du kände mig bekväm. Ja,
ja, alltså man såg att han hade absolut potential att bli bra liksom. Alltså det är en väldigt bra spelare, han har inte minst visat nu. Han har ju visat det nu liksom, men han är en väldigt seriös kille. Han jobbar stenhårt varje träning för att bli bättre, och han sköter väl alla bitar vid sidan om planen också liksom. Så ja, man ser, alltså han har jobbat väldigt hårt för att bli så bra som han är idag, och allt är möjligt liksom.
Men vad tror du, att fastnade lite vid det nu när Lukas tog oss in på det här spåret, vilket var intressant, bra. Vad tror du att ni två kan ha betytt för varandra? För det är precis som han säger, att först så fanns du där, han kom in, han tog platsen och du hamnade på sidan, du kämpade tillbaka, tar den. När du försvinner då får han ersätta dig på sommaren när det blev såld till Vålerenga. Har ni triggade ni varandra på något sätt, du och han?
Jo, men det gör man väl alltid som konkurrenter liksom. Jag minns, ja, men när han kom liksom, då blev vi, han blev köpt som högerback, och det var bara jag som var i truppen som var högerback då, men det var han som tog platsen då, och ja, det som jag sa liksom, jag accepterade nästan att han tog platsen, och sen bestämde jag mig för att verkligen lägga ner jobbet som krävdes, och sen tog jag platsen liksom. Så ja, man måste jobba hårt varje dag för att ha sin plats.
Relationen däremellan då, hur blir den när man är så skarpa konkurrenter?
Nej, men alltså det är liksom som det är. Alltså man är väl som man är mot alla egentligen.
Ni det var kamratligt, det blev
nej, precis. Nej, men vi är bra vänner faktiskt. Vi möttes ju nu här i början på säsongen, och vi träffades efter matchen och pratade ganska mycket minnen och om livet.
Jag tror många giffare kollade på just den matchen, ja, AIK Malmö, av den anledningen
att det var två högerbackar som förflutet till giffarna.
Ja, men det har ju snackats om
ytterbacksfenomenet.
Ja, det tycker jag man märker när man pratar med folk här, att det snackas en del om det just där, och det är fler ytterbackar som har vi har ju Mikael Lustig om vi backar längre, och David Myrestam som har gjort det bra och så där. Jag tycker
Billy Berntsson hamnade ju i
på Malta,
är det? Ja,
Malta. Ja, Kilmarnock var också.
Det var det namnet jag sökte.
Ja,
ja, lite i skymundan.
Ja, lite, men
det är någonting med högerbackar här i Sundsvall. Det går bra för dem.
Ja, det får man säga. Jag tycker bara att det är värt att, det är egentligen ingen fråga, jag vill gärna poängtera kanske för unga lyssnare, unga fotbollsspelare som lyssnar, att de här två högerbackarna som vi pratar om nu, träning och liksom seriositet är något som kommer tillbaka när man ser när de här stegen kom, som för din del att du bestämde dig och nu ska jag träna stenhårt och köra, och du fick betalt. Och Erik Larsson har vi pratat väldigt många gånger om hans träningsmentalitet och inställning när det gäller liksom kost och återhämtning och extra träning och sådär. Ja, värt att nämna bara att det kommer ofta framgång om man lägger ner ett hårt jobb.
Precis.
Jag tänker också att det har hamnat i en tid där du har den här transformeringen av ytterbacken som tidigare var en defensiv spelare, liksom, om du tänker 90-tals fotboll. Medan det har blivit en transformering nu, att det är ett anfallsvapen snarare, och någon som rör sig över stora ytor. Att det har varit en tacksam tid. Man kan göra mycket om man tar de här fysiken på allvar.
Ja, men det är väl de senaste åren i Sundsvall, så har det väl, ja, det var väl liksom all GIF Sundsvalls spel var väl egentligen på högersidan. Alltså det var väl jag som tycker ändå 2015 som styrde mycket liksom. Och sen när jag lämnade så tog Erik över och gjorde det väldigt bra också liksom. Så ja, nej, men det är hårt jobb som krävs.
Vad tycker du om GIF Sundsvall idag då, om vi ska komma in på det? Nu är det kanske inte lika tydligt att man går via högerkanten. Nu går man kanske via den spanska duon på mittfältet istället. Ja. Vad tycker du om årets upplag av GIF Sundsvall?
Nej, men det är väldigt intressant måste jag säga. När jag såg det där tipset att de skulle komma sist i serien, så var jag väldigt brydd. För, ja, jag trodde att de skulle ha bättre koll på än vad de hade liksom. Men de hade väl inte stor koll på de nya spelarna som hade kommit in. Och jag hade sett ganska, eller en del av träningsmatchen och hört mycket liksom om Linus, vilken kvalitet de håller. Och ja, det är väldigt bra kvalitet måste jag säga. De har ju inlett väldigt bra också. Obesegrade och har 9 poäng va? Så det ser intressant ut. Med de förutsättningarna också.
Skickade du några sms till någon sms grupp med knivar och precis.
Nej, precis. Nej, det gjorde jag inte, men jag såg att spanjorerna kokade där.
Vilka spelare är du mest imponerad över? Och du nämnde, jag pratade med dig precis innan seriestart och i en intervju då nämnde du Batanero och Linus Alenius, din gamla lagkamrat.
Ja. Nej, men det är ju de två som jag trodde innan säsongen som har varit väldigt bra också. Och sen och med Roman Gell har jag byxat till lite då och då. Tycker jag är duktig. Sen Juanjo, andra spanjorerna tycker jag också är väldigt bra. Så det finns många intressanta duktiga spelare, absolut. Och Mike Sema också som kom in, väldigt bra poängspelare. Synd att han var skadad också. Men de har intressant lag som jag säger.
Var tror du att de kan hamna i tabellen då, om du får se lite grann?
Ja, alltså kanske drömma 8 tror jag.
Ja, det skulle de nog vara rätt nöjda med va?
Ja, absolut. Det är ju bättre än 16. Det
är... Nej, men jag tror att absolut de har, vad de får hålla sig skadefri liksom, och, för de har inte så bred trupp. Får de ha skadefri så tror jag absolut att de kan göra det väldigt bra. Jag tror jag sa det jag fick en fråga om hur det går för Sundsvall och jag sa det då att jag tror att de är överraskade. Och det sa jag innan säsongen och det har de gjort hittills tycker jag.
Rätt än så länge, vi har bevis på det i textform. Så det är bara att gå tillbaka på vår sajt och leta rätt. Men jag vill fråga om AIK strax också. Men en fråga till som dök upp, det är ju du som fotbollsintresserad och Sundsvalls kille. Publiken är ju ett ständigt återkommande ämne som vi snackar om. Du var ju där och såg matchen senast tillsammans med inte så många. Nej. Det lyckas bli inte något riktigt drag publikmässigt. Har du några tankar om det? Vad beror det på och vad tycker du om de siffrorna som GIF Sundsvall har på sina hemmamatcher?
Ja, men är det inte vädret så är det att de har förlorat, är det inte det så nej, men det är väl mycket, det är svårt att säga faktiskt. Nu har de inte så mycket att skylla på egentligen, utan de är obesegrade, spelar fan, ja, men riktigt fin fotboll tycker jag. Och lyckas ju ta poäng också, så ja, det är svårt att säga faktiskt. Det är en stor stad, relativt stor stad, och det borde absolut vara mer folk. Jag tror det var 3-2 förra matchen och det är riktigt, riktigt dåligt.
Ja, jag vill få fortsätta snacka mer om det ämnet framöver. Högre upp i publikligan kommer vi såklart hitta AIK och förmodligen i tabellen också. Hur kommer det gå för er den här säsongen?
Nej, men vi har ju alla förutsättningar till att gå hela vägen. Nu har vi ju visserligen haft lite skador, eller många skador. Men när jag kollar på laget så är det liksom, det är ändå klassspelare på varje position tycker jag. Så jag tycker att vi har bästa truppen i Allsvenskan och det är upp till oss själva liksom att göra jobbet. Så jag tror att det kan gå väldigt bra.
Ja, det är intressant det där hur ni också har tacklat skadeproblematiken om man jämför med till exempel topptippade Malmö som jag tyckte hade väldiga problem så fort det var ett par mittbackskador. Nej, så det blir spännande att se.
Ja.
En jätteviktig notering som jag har med mig, Robban. Det är du har Allsvenskans kanske mest omtalade mailadress.
Ja, det lever jag med. Det lever med sen.
Kan man dra den? Jag tror att vi har dragit den i en tidigare podd för jag har noterat att den har blivit omtalad. Så nu gör jag det.
Japp.
Ja, kuben_if_99@hotmail.com. Du får berätta.
Jag har fått ett par frågor. Till exempel en kille i AIK som skulle mejla över några bilder och han frågade, vad är det för mailadress? Liksom. Nej, men det är bara en jag tror vi fick den det var P89-laget. Den har levt med sedan dess. Så, ja.
Jag har ju, säga.
Ja.
99 just då.
Ja, precis. Jag hade ju nummer 9 Men sen så var det någonting att det inte hade varit aktiv på väldigt länge. Så då tror jag att den raderades på något vis. Och då fick jag 99 istället.
Ja.
På det viset.
Det var inte att du ville ha 99, att det fanns en hockeytalang.
Ja, då var jag väldigt glad i 9 som jag hade då. Och... Mm. Men nej, jag hade inga tankar på att ha 99.
Men visst finns det en hockeybakgrund också?
Ja, Gretzky.
Ja, men visst har du spelat? Ja.
Nej, jag har faktiskt aldrig spelat hockey. Jag spelar innebandy.
Jaha. Nej, för det tror jag är en del av storyn som har cirkulerat, att du ska ha varit en hygglig på hockey.
Nej.
Men det var snarare Stefan Lagergren kanske av
klubbarna som var hygglig.
Spelade ju länge, till och med in på under tiden i Giffarna så smygspelade han med Töva Tigers.
Ja.
Det tror jag man kan droppa nu, va?
Ja, det är väl preskriberat nu.
Han är inte ens målvakt.
Nej, han är till och med inte inråd. Precis. Ja.
Ja,
nej. Men Mälaresen, den byter du inte?
Den byter jag inte. Nej. Den... Jag vet inte, jag har ingen anledning, känner jag, att byta. Jag har alla mina uppgifter där och jag får mina viktigaste mejl dit. Och...
Det är ju inte så att du behöver söka jobb på Nordea i nuläget heller, eller något annat, någon bank eller kommunalt jobb. Och då kanske man kan ha en sån.
Ja, precis. Man får väl fundera framöver när man lägger av och man kanske byter. Men just nu så... Nej, den har levt med länge alltså.
Ja. Men det här att den har blivit lite omtalad, jag har hört den lite olika poddar och sådär, det är något som tas upp.
Ja.
Så får du mejl från främlingar så?
Nej, faktiskt inte, men ibland kan man ju dra sig lite på butiken när de frågar om mejlen, då blir det lite ja, men de bara Kuben IF liksom så här. Ja, jag kan stava åt det. De frågar alltid om det är C eller om det liksom är... Ja, det är konstigt.
Ja, men du har spridit Kubens rykte då, runt om i Sverige och även Norge då kanske.
Ja, precis.
Mm.
Mm. Ja.
Ja, det bidrar till att sätta den här klubben på kartan. Så är det.
Vikenborg.
Jo, jag tänkte på när du gick till Vålerenga, nu backar vi igen, så... Jag vill minnas att övergångsdatumet ändrades, att det från början var tänkt att du skulle komma dit 1 januari, men att de plockade in dig redan under sommaren. Var det så? Uppfattade jag det rätt då?
Ja, alltså de ville ju ha mig på sommaren. Och det var väl, jag åkte dit och skrev på och sen var det ju upp till klubbarna och komma överens liksom.
Ska säga det, du hade ett utgående kontrakt, du kunde skriva
jag
på kunde ett kontrakt på... som började gälla den 1 januari.
Precis.
Med Vålerenga. Och då hade det gått gratis.
Då hade jag gått gratis. Mm. Och sen så kom klubben överens om en övergångssumma. Och ja, det löste sig redan på sommaren.
Okej, okay. Ja. För det var väl klart, ja,
personliga...
klart och offentligt egentligen
ja,
att du skulle smyga iväg redan då. Men Giffarna fick väl en hygglig peng då ändå?
Ja, jag tror. Jag har inte koll riktigt på hur mycket, men...
Har man inte det?
Jag har aldrig fått reda på faktiskt. Jag hade sagt det om jag hade haft... Om jag hade koll på det, men...
Jag har läst mig till... På Transfermarkt så tror jag att det står 2,7 miljoner. Jag vet inte om det är pund eller euro.
Ja.
Jag har skrivit det.
Ja.
Men någonting sånt. Ja, 2,7... 270 000. Inte 2,7 miljoner pund.
Det var en bra försäljning.
Ja, det är ju en bra försäljning. Det var, men utgående kontrakt måste jag säga. Vi kanske får granska de där
siffrorna. Sådana sömmer får Emil stå för.
Jag vet inte vad källan är som de använder sig av heller. Men,
en peng blev det i alla fall.
En peng
blev det i alla fall.
Det är någonting.
För hur kändes det då? Att,
liksom, nej, men det var, väl det, det var ju det jag ville. Liksom, att Sundsvall skulle få pengar. Och, ja, det kändes bra.
Och det var inte läge så som de har jobbat i Östersund nu, att de har förlängt med de här heta spelarna och göra en sån variant.
Vadå?
I Östersund så har de ju förlängt med till exempel Papagiannopoulos för att kunna få en...
Ja, det är starkt att kunna göra det, absolut. I mindre klubbar.
Hur är det att balansera den... den liksom hägringen som spelare då, då var det väl kanske lite ovanligare också med stora försäljningar från allsvenskan,
ja.
men
Ja, men det är väl inte så vanligt ändå att klubbar köper. Alltså, det kanske har blivit lite mer nu, men jag hade ju varit i Sundsvall väldigt länge liksom. Och ja, det hade varit lite liksom blandade säsonger för min egen del. Och jag kände väl liksom att jag hade gjort, ja, främst där i Superettan 2014 hade jag gjort det väldigt bra. Och sen gjorde jag en bra vår där också i 2015. Och jag kände väl liksom att det var dags att röra på sig och testa något nytt. Och ja, det var ett bra läge att sticka liksom.
Mm.
Så, ja.
Ja, det var 26 och inte 21. Och
då nej, det precis. Också. Det var klart att det spelade lite roll också liksom. Så man var sugen på att röra på sig och få en ny miljö.
Mm. Ja, då var det tur att... att det blev några slantar i alla fall.
Ja, men precis.
Men, ja. Jag vet inte, ska vi liksom börja runda av?
Vi kanske ska göra det. Vi började inte med det här klassiska karaktärstestet idag. Nej. Av förklarliga skäl. Vi kanske kan avslöja det nu när podden är slut, att vi sitter ner. Mm. Och det är ju fullt förståeligt med tanke på...
Sitter skönt här.
Ja, det gör det, ja. Robbans skadesituation. Och det gör ju också du och jag sitter ner. Vilket också var ganska skönt idag faktiskt.
Nu har match ikväll.
Det har du rätt i.
Ja.
Premiär.
Ja.
Vi tar det. Ballershov 20.00.
Ja, vi har ju outat det för dig här. Ja. Det är Lukas har planerat in vila på lunchen.
Ja, precis. Jag ska gå ner och sova lite i källaren. Man får ta sina luckor som småbarnsförälder.
Ja.
Men podden kommer väl tyvärr ut efter det då. Så att vi...
Ja, tyvärr. Hoppas att vi är glada även när podden kommer ut.
Ja, lyssnarna kan komma på hemmapremiär.
Ja, och vi är i vilket fall glada för att du kom hit, Robban. Och ja. Vi från poddens sida önskar väl stort lycka till i rehabiliteringen.
Tack så mycket.
Definitivt. Kör hårt.
Ja, tack.
Som Urban Haglund säger.
Ni är med, gör samma jobb som ni har gjort här. Så nej, det är väldigt kul att ni gör det ni gör.
Det lovar vi, kör på.
Mm. Kör som, gör som Robban.
Ja.
Vi hörs.
Ja, tack.
Tack, tack.
Hej.
Hej då.
Hej.
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år, stödlinjen.se.